Fantastiskt. God morgon. Härligt att få starta dagen med tankar av frid. Tack så mycket. Mår ni bra? Eller hur mår ni, har jag lärt mig att man ska säga istället. Det är bättre. Hörrni, fantastiskt kul att få vara här. Fantastiskt, vilken bra konferens. Att man inte har blivit tipsad att åka hit tidigare. Jättefint att se dig. Vi kommer ta den här förmiddagen och prata lite om helighet. Och det är ju temat på den här konferensen. Men vi ska inte prata så mycket idag om att Gud är helig, vilket han är och vilket han förtjänar att talas om sin helighet i all evighet. Och det kommer vi göra. Vi kommer i evigheters evighet sjunga ut hur helig Gud är. Så det är bra att börja öva lite redan nu här. Jag behöver öva på min kråksång. Men idag så kommer jag vilja tala lite till dig den här förmiddagen om hur du och jag växer i att vara heliga. Det känns ju utmanande. Jag vet inte hur väl du känner dig själv, men när jag tittar på mig och allt som försiggår i mitt liv så kan jag ibland känna det här är inte direkt heligt. Och man kan känna sig otroligt diskvalificerad från att det började ju så bra, men nu jag får inte till det längre. Det känns tungt, det känns trögt att vara kristen. Hur ska jag växa till i det här? Hur ska jag kunna bli den som Gud har tänkt att jag ska vara? För han vill att du och jag ska vara heliga. För han är en helig Gud. Och innan vi dyker in i ordet här så ska jag välkomna Hampus Karlsson upp. Hampus har, först och främst så är han en fantastisk människa. Han är ett lärjunge till Jesus Kristus, han är en predikant och han är min kusin. Så nu är ni snälla mot honom här. Men vi kom bara ett litet vittnesbörd här innan om en helig Gud, hurdan han faktiskt är. Och hur du fick upptäcka mer och mer av vem Gud är genom att åka på missionsresa. För det kan ju nästan låta som en motsättning, men helig Gud och mission, det är lite vilda västern liksom. Men att det är samma Gud som är verksam och hans helighet utstrålas därigenom. Så varsågod Hampus.
Tack så mycket, tack så mycket. Ja, men vad kul. Jag är som sagt uppvuxen i en kristen familj. Det har sedan småbarnsåldern alltid funnits med Jesus, att han är Guds son och dog på korset. Och det. Men sen när man kom in i tonåren och tog del av mer. Jag började gå till de här tonårssamlingarna som vi hade på fredagar. Som ni kanske känner igen er att ni själva har varit del av. Och då sommaren på ett läger, då hade vi kvällsmöte. Och där och då skapades en längtan efter mer av Jesus och också en längtan efter mission. Det här var när jag var 13 år, så det var några år sedan vid det här laget. Men det var där min resa i alla fall började. Och sen dess så har jag fortsatt och jag har skapat en relation med Jesus och få ta del av vem Gud är, vad han vill med mitt och andras liv. Och i höstas när jag var 18 år, alltså 5 år efter den här, att jag började min resa lite mer på riktigt och en längtan efter mission och Jesus väcktes inom mig. Då var jag på en missionsresa alltså i höstas i Nordmakedonien. Och det här var fantastiskt och vi kommer höra mer om det sen på våran workshop. Men den här missionsresan för mig, den fick vara förvandlande. Det var som att mina ögon på ett helt nytt sätt öppnades för vem Gud är, hans godhet och hans nåd. För vad han vill i mitt liv och alla andras liv. Tidigare hade jag självklart hört berättelser från Bibeln, från Simon och alla möjliga människor om vad Gud gör, att helanden och mirakler sker. Och det tyckte jag var fantastiskt och uppmuntrande att höra. Men det är som något när man får ta del av det här och vara med i det här. Då är det som att det händer något igen. Det liksom sker något förvandlar. Och det går liksom inte riktigt helt att beskriva. Men det är förvandlande. Och liksom det är förvandlat att få se den här heliga guden och levande. Och att han är verksam än idag. Och för mig har det här lett till en större bild av vem Gud är. En vidare bild av vem Gud är och vad han vill göra. Och man kanske aldrig riktigt förstår hur stor Gud är. Men det ger mig lite mer komplett, lite mer fullkomlig bild av vem Gud är. Och hans helighet och storhet. Mm. Det är det jag har att säga.
Du får inte gå ner riktigt än. Men när du åkte på den här missionsresan, du fick predika, eller hur?
Det stämmer. Ja, det stämmer.
Får man göra det som 19-åring, 18-åring?
Absolut, det får man göra. Alla kan det.
Alla?
Alla.
Kan finna det också? Eller finlandssvenska, förlåt mig.
Absolut, absolut. Alla kan.
Så en helig, allsmäktig Gud tillåter vem som helst att få åka ut och berätta om Jesus?
Jajamän, och det är sant och det är fantastiskt.
Var det någon som blev frälst när du predikade?
Ja, absolut. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi var på ett ställe där de aldrig hade talats om Jesus. Och vi förkunnar evangeliet för dem en gång. Och redan då så säger de, sitt ja till Jesus. Så räcker sina händer på frälsningsinbjudan. Så ja, det händer grejer när vi förkunnar evangelium.
Men du har ju inte gått på ALT. Men Gud verkar ändå.
Ja, det stämmer.
Genom sin helighet.
Absolut.
Och sin godhet.
Jajamän.
Det är ju fantastiskt. Tack Hampus.
Tack.
Och känner du att så här, det här med mission verkar ju helt galet. Men kan de här svenskarna det, då ska väl jag kunna det också. Det är för dig. Vi har något som heter Young Missionaries inom Gå ut mission. Och det är för 15-20-åringar. Och om du känner, jag är 21. Då har vi något som heter Further. Där du kan få resa med ut och få gå ut med, tillsammans med en helig Gud ut och vittna. Och se människor komma till tro på Jesus. Sjuka bli friska. Människor uppleva befrielser. Och det är inte så att du är B-spelare. Att du sitter på avbytarbänken. Nej, det gör jag. Du är den som är ute och gör det. Men du får gott stöd av andra som har gjort det många gånger tidigare. Det är ju spännande. Du kan ju be över det i alla fall. Så pratar vi lite mer om det på workshopen. Halleluja. Låt oss gå till Guds ord tillsammans. Vi ska läsa ifrån Kolosserbrevet kapitel 2, vers 67. Jag hörde en predikant en gång som sa att Kolosserbrevet är kolossalt. Det är fenomenalt till och med. Så han kallade det för kolofenomenalbrevet. Och det, jag håller med. Det är helt kolossalt det som står i Kolosserbrevet. Och det är fenomenalt bra. Och vi ska prata om helighet. Att växa till i helighet. Det står så här i Kolosserbrevet kapitel 2. Ja, kolla, ni har redan fått upp det. De är så snabba här. 67. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Halleluja. Fortsätt i Jesus, kan man också säga, att så som du började din vandring med Jesus, så ska du också fortsätta den. För igår kväll så pratade vi lite om det här rättfärdiggörelse. Kommer ni ihåg vad det var? Färdig i rätten. Du går fri. Och det är ju någonting som sker utanför oss och som påverkar oss sen hela våra liv. Det är ingenting vi gjorde själva för att förtjäna det. Det är ingenting som vi producerade av oss själva att bli färdiga i rätten. Utan det var någonting som Jesus gjorde utanför oss, men som applicerades till oss och på oss. Men när det nu kommer till att bli helig, då är det någonting som Gud vill göra inne i oss som sen ska visa sig ut till alla andra människor. Det är lite omvänt. Men det vi ska fokusera på är hur växer vi nu till i den här heligheten? Hur blir vi mer lika Gud i våra liv? När vi blir frälsta så är det utifrån och in. När vi blir heliga så är det inifrån och ut. Men vi kommer gräva lite i hur det här börjar och hur det tar sig uttryck. Lev i honom, står det. Och på engelska så står det att vi ska continue to live in him. Fortsätt lev i Jesus Kristus. Sluta inte. Det handlar om att börja på, eller fortsätta på samma sätt som du började. Och din vandring med Jesus Kristus, den började med kärleken till honom. Den började med att du började förstå hur mycket han älskar dig. Och du började älska honom tillbaka. Det var så din vandring började. Det var inte att okej, Gud, jag lovar, jag ska följa allt och jag ska aldrig mer svära eller någonting. Det var inte det som fick dig att bli en kristen. Jag tror inte det. Utan det som fick dig att bli en kristen, det var att du fick uppleva en kärlek. I min vigselring så har vi ett bibelord där från 1 Johannes brev 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Du upplevde först hans kärlek till dig. Det var det som fick dig att komma till Jesus Kristus. Och egentligen så säger ordet, fortsätt nu på den vägen genom den kärleken som du har fått uppleva. Det är vägen till att bli mer helig. Det står i 1 Petrus brev, kapitel 1, vers 15-16. Och det här är ett härligt ord, men ju mer man tänker på det så känner man, det här var ett svårt ord. Det står, liksom han som har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Och ingen som sa amen. Ni ska vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Så säger Gud. Så säger han som vi står och lovsjunger med våra händer här på morgonen. Ni ska vara heliga. Och det kan ju låta, alltså jag vet inte om du är som jag, men när jag läser det här. Du, Simon Lundgren ska vara helig i allt han gör. Oj, det blev väldigt svårt helt plötsligt. Hur ska jag som i mig själv inte har någonting heligt i att kunna bli helig i allt jag gör? För Gud är en helig Gud. Och vi får inte glömma det här elementet. Att det är faktiskt en helig Gud vi har att göra med. Fullkomligt ren. Upphöjd över allting annat. För vi kan prata om att när vi läser Bibeln så är det väldigt tydligt att Gud är helig. När Mose får ta emot budorden på Sinai berg, lagen. Det är ju ordentligt. Alltså folket är förskräckta. De är rädda. Guds härlighet och helighet blir synlig bland dem. Bara Mose fick gå upp på berget. Och han kom ner, de fick sätta en mask för hans ansikte. För det lyste så mycket om honom, för han hade varit mitt i Guds närvaro. Han hade varit i Guds helighet, kan du säga. De andra fick inte komma upp. Vet du, då hade de dött. Så stark är Guds helighet. Den är som solen. Den ger ljus åt allting. Den lyser upp allting. Men kommer du för nära solen i din rymdfarkost, då brinner du upp. Samma sätt är det med Guds helighet. Den är avskild till och med. Det är ett ord som Bibeln använder för att beskriva Guds helighet. Det är att vara avskild. Det är att vara någonting annat än vad det andra är. Och Guds helighet, det är någonting som skiljer sig från det vi är i oss själva. I Gud så finns det inget orent. Det finns inget ont i honom. Helig betyder att det är avskilt och att det är utan synd. Det är helt och fullt och rent. Så stark är Guds helighet. Han som har skapat solen, hans helighet är starkare än det. Och här kan man ju känna vad lätt det är att diskvalificera sig själv. Att man känner helig i allt vad jag gör. Hur ska det gå till? För jag vet inte om du är som jag, att det kristna livet ibland kan kännas ganska tungt. Det kan till och med kännas svårt. Det kan kännas, det här går inte. Att du plötsligt så känns det som att kravlistan är så här hög. När du blev frälst så sa du bara, ja, jag kommer till dig Jesus. Och sen när man ska börja vandra med honom så känns det liksom, jag får inte till det här. Jag brister varje dag. Men då säger ju ordet, så som ni tog emot Kristus Jesus, så lev i honom. Fortsätt på samma sätt. Det kommer ge helighet så småningom. För det är enkelt att man tänker att det här med att ta emot Jesus, det är bara början, det är grunden. Och ja, det är början på ett liv tillsammans med Jesus. Och det är grunden för det vi tror på och relationen med Gud. Men jag vet inte om du har tänkt så här att efter du blev en troende, nu är det dags att börja läsa Bibeln. Och så börjar du i första Mosebok. Jag kommer ihåg när jag skulle göra det. Jag kom till släkttavlan och så tänkte jag, nej, det här var mycket. Jag kom inte längre än så. Jag kom 3 sidor in. Och så gav jag upp. Och vet du vad jag kände då? Då kände jag fördömelse. Vilken dålig kristen jag är. Farfar är pastor. Pappa är pastor och missionär. Här sitter jag och jag kommer inte längre än 5 sidor in i första Mosebok. Alltså, fördömelse får oss att hindra oss från att växa till i helighet. Det blir så lätt att man fokuserar på att nu ska jag bli en bättre kristen. Nu ska jag få bukt på mitt liv, sluta med den ovanan. Nu ska jag be mer, nu ska jag bli en bättre människa. Som om det är någonting som jag i mig själv kan producera. Frälsningen var ju inte någonting jag kunde producera. Det var någonting som var tvungen att bli givet mig. Så om jag ska växa i det här, då behöver jag gräva i det som faktiskt har blivit givet mig. Då behöver jag ta del av det som jag har fått. För att jag ska kunna växa till i detta som kallas helgelse till och med. Det är helighet. I Bibeln så kallas de kristna faktiskt för de heliga. Och det är vi. Alla vi som tror på Jesus, vi är heliga för att han är helig. Och det är viktigt att vi har med oss det här. För vi ska påminna oss om vad vi är för att kunna växa i det området. Det är ju ett gammalt bibelord, ni känner till det. Men medan vi ännu var syndare dog Kristus Jesus för oss, eller hur? Det är ganska lätt att vi glömmer det där var. Många ser sina liv som, medan jag ännu är en syndare. Och visst, det är klart du fortfarande kan synda. Men det betyder inte att du är en syndare. Du har blivit frälst, eller hur? Du har blivit förlåten, eller hur? Om du säger, jag är en syndare. Vad säger det om Jesu verk på korset för dig när han säger, jag gör allting nytt? Den som är i Kristus är en ny skapelse till och med. Det gamla är förbi. Det gamla är bye bye. Jag ser dig inte längre. Någonting nytt har kommit. Jag har en ny identitet i korset. Medan du var en syndare dog Kristus Jesus för dig. Och nu är du helig. För Jesus som är helig bor i ditt hjärta. Och därför så kan vi växa till och bli mer heliga. Vi kan leva mer och mer moraliska liv som behagar Gud. Vi kan leva ett liv som blir en väldoft inför Herren. Som bibelordet sa, fortsätt i Jesus Kristus. Så tror jag egentligen att det handlar om att gräva lite djupare i det du redan har och den du är i Jesus Kristus. Då växer du i helighet. För Jesus är en guldgruva. Det är en skatt. Men det är inte bara en skatt som du, jag tog emot Jesus och nu blev det svårt. Nej, jag tog emot Jesus och det kanske finns mer att upptäcka i honom. Vi ska läsa ifrån första Korintierbrevet 1:30. Och jag säger så här, spänn fast säkerhetsbältet för nu blir det åka av. Det här är, halleluja, det här är bra. Första Korintierbrevet 1:30. Tack vare honom, alltså Gud, är ni i Kristus Jesus. För oss har han, alltså för oss, dig och mig, har Jesus blivit vishet från Gud. Rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Halleluja. Vilken guldgruva. Det står att han har blivit din rättfärdighet. Ja, det var vi inne och pratade på igår. Han är din rättfärdighet. Det står att han har blivit din vishet från Gud. Då är du så vis från Gud som en människa kan bli. Du har fått upptäcka precis hur den Gud är genom Jesus Kristus. Jesus säger, den som har sett mig, han har sett fadern. Halleluja. Han är din återlösning. Det var ett svårt ord. Ja, man kan säga att det betyder frälsning. Han blev mig till... Det var kanske en gammal låt. Jag blir 30 om ett år. Han blev mig till frälsning. Jesus blev mig till frälsning. Men så står det också att han har blivit vår helgelse. Och helgelse är den här processen av att bli mer och mer helig. Det står att Jesus är din helighet. Jesus är din helgelse. Så om du vill växa till och bli mer helig, då är det ju Jesus du ska gräva i. Då ska du inte försöka plocka fram helighet ifrån dig själv. För det kommer ifrån insidan. Men det som nu är på insidan, det är att Guds rättfärdighet har klätt dig. Det som kom utifrån har kommit in, så att det som är här inne nu kan växa ut och få genomstråla hela dig. Gräv i din frälsning. Gräv i din förlåtelse. Gräv i din rättfärdiggörelse. För det är, om du tänker dig en guldgrävare, när i USA, liksom, de håller på att gräva efter guld. När de står där och hackar och gräver, bang, kommer det fram. De hittar guld. Slutar de då att gräva? De bara, vi hittar det, kanon, ha det gott, hej. Nej, om du hittar guld i marken, då blir du exalterad, eller hur? Då känner du, jag måste gräva mer, jag måste gräva mer. Men kanske vissa människor, man hittar det där guldet när du kommer till tro på Jesus. Du är liksom, åh, här är guldet. Och så känns tron lite smal efter några år. Kan det vara så att du slutade gräva? Kan det vara så att du slutade gräva i Guds ord som talar om den du är i honom? Kan det vara så att du har slutat att se på vem Jesus är och vem han är i dig och du i honom? Kan det vara så att guldtoppen du har hittat, det är bara början på ett helt berg av det som Gud vill fylla dig med? För det vore dumt om dessa guldgrävare bara tog med sig en liten, liten bit och så försöker de leva hela sitt liv på det här guldet. Förr eller senare så tar det slut. Men Bibeln säger att Guds nåd är ny varje dag. Halleluja! Det finns nåd för varje dag. Och detta guldet som vi hittar i Bibeln, det är Guds nåd, kan du säga. På samma sätt är det med Jesus Kristus. Att fortsätta Jesus handlar om att vara rotad och uppbyggd i honom. Det här är ju en väldigt klassisk bild, men ni har säkert hört det. Men för att ett träd ska hålla gentemot stormen, så handlar det inte om hur högt trädet är. Det handlar om hur djupt trädet är. Det handlar om hur långt ner i jorden rötterna går för att det ska överleva stormen. Du kan vara hur hög som helst. Du kan vara liksom, ja, jag har det här och det här, eller så. Men om dina rötter inte går djupt, kommer du blåsa omkull hur lätt som helst. Och då kommer du uppleva att det här med helighet och att bli lik Jesus, det är en omöjlig uppgift. Ja, det är det för dig. Men det är därför du har Kristus. Det är därför vi har fått en bibel. Så att dina rötter kan få djupt. De kan få gå riktigt, riktigt djupt ner i den här boken. Då klarar du de stormarna som kommer i livet. Och du kommer känna hur att det här med helighet, jag växer till i det. Var rotade i honom. Djupdyk ner i evangeliet. Låt Bibeln bli en guldgruva. Läs och ta in allt vad Jesus har gjort för dig. Och gör det tillsammans med dina vänner. Nu ska jag ta koll på en andlig lögn här inne ikväll. Ikväll, jag är så van med kvällsmöten. Tokigt. Har ni hört begreppet tron är personlig någon gång? Din tro är personlig. Du har en personlig relation med Jesus. Ja, det är sant. Men om du bara lever ditt liv utifrån att jag har en personlig tro med Jesus och jag behöver inte dela den med någon annan människa, då kommer du gå omkull. För kristen tro stavas gemenskap. Inte bara med Gud utan med andra människor. Korset går både uppåt, du och Gud, men det går också horisontellt, du och andra människor. Jag kan inte vara kristen utan er. Ni kan inte vara kristna utan mig. Vi behöver varandra. Bibeln säger att vi är en kropp. Om du ska bli rotad, då ska du ta del av ordet och bönen. Men ska du bli uppbyggd, då behöver du ha gemenskap med andra syskon. Då behöver du leva ärligt inför andra människor. Dela livet. För det här kan vara ganska svårt. Jag bodde i kollektiv i, jag tror nästan 5 år i Göteborg. Och jag jobbade som församlingsplanterare. Liksom allt jag gjorde handlade om kyrka, det handlade om mission och så vidare. Men när jag kom hem till mina 2 kompisar, vi satt oss och spelade FIFA. Och då, och det är inget fel på FIFA, men mitt kött kom fram när vi spelade FIFA. Jag fick stryk varenda kväll. Och jag blev så arg. Och vi insåg efter ett tag, vi ber ju aldrig tillsammans. Vi läser ju aldrig Bibeln ihop. Vi hade gått bibelskola ihop. Och ändå så satt vi där och bara köta om allt möjligt. Och det är klart att det är okej. Men för att vi ska bli uppbyggda måste vi dela tro med varandra. Så en dag, det var faktiskt påsk för några år sedan. Vi satt på ett så här riktigt, det var nog lite halvlagligt, andrahandskontrakt. Och det var en judisk kvinna. Hon hade flytt landet och jag liksom hade fått ta över den här lägenheten. Så jag fick väldigt mycket märklig post. Men och det får jag väl bekänna någon gång då. Men en dag så dämpade ner, en påsk så dampte ner ett judiskt påskabröd i brevlådan. Och jag liksom tänker, det här är ju ett tecken på att det är tid för oss att börja fira nattvard igen. Alltså, nu till och med skickar Gud nattvardsbröd här till oss. Nu är det dags att börja. Och jag tog upp det och sa, grabbar, nu har vi fått ett tecken. Det är dags att vända om till Herren. Och vi satt oss tillsammans och delade nattvard. När senast gjorde du det med dina kompisar? När senast tog ni en hel kväll bara för att be för varandra? Välsigna varandra? Bekänna synder för varandra? När? Kanske aldrig. Nej, men det är aldrig för sent. Börja dela tron och tillvaron med varandra. Så att ni inte bara är rotare utan också växer till i honom. Ni byggs upp i honom. Halleluja. Rötterna får gå djupt ner i ordet. Vi pratade om igår att när Jesus gick till korset så tog han din plats så att du kunde bli fri. Det var som en rättegång. Halleluja. Och genom att du tror på Jesus så blir du ett Guds barn, står det. Och du blir ett adopterad in i hans familj. Vi läser från Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej. Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Halleluja. Ni har blivit barn till Gud. Väx i det här området. Det kommer påverka din helighet. För om du lever ditt kristna liv i fruktan. Gud är besviken på mig. Gud är arg på mig. Gud är missnöjd med den jag är. Du kommer aldrig växa till och bli lik honom då. Men om du istället inser, Gud är min far. Jag får ropa pappa till honom. Jag får ropa Abba fader. Det är det du har i Jesus Kristus. Genom att Jesu blod offrades för dig så har du förlåtelse för dina synder. Det är det här vi gräver djupare i, för det förvandlar ditt liv. Det som först fick dig att komma till tro på Jesus är det som får dig att fortsätta vandra på trons väg. Det är inte så att nu har jag blivit kristen, nu ska jag ta tag och bli en bättre kristen. Nej, precis så som det började. Fortsätt på den vägen. Sluta för allt i världen inte att vandra på den vägen. Vi läser ifrån Titus brev, kapitel 2, vers 11-12. Och det här, ja, det är ju underbart. Där står det att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tiden som nu är. Guds nåd har blivit synlig till frälsning för alla människor. Vad är Guds nåd som har blivit synlig? Jo, det är Jesus Kristus. Han är Guds nåd personifierad. Guds nåd blev synlig för alla människor. Det är Jesus som har blivit synlig. Och det står att den fostrar oss. Guds nåd fostrar oss. Det är alltså Jesus som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Han fostrar oss att säga nej till ohelighet och istället säga ja till att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det är Jesus som får dig att leva heliga liv. Men det grundar sig i nåden. Nåden är skitläskig. Om jag får säga det rent ut sagt. För den visar att jag har ingenting att komma med själv. Den visar att jag är helt beroende av Gud. Och det gör ont för din stolthet. Men om vår stolthet bryts ner, då kan Guds helighet ta plats. Din stolthet är ett hinder för helighet att växa till. Det står att nåden fostrar oss. Den lär oss att leva heliga liv. Att upptäcka mer av nåden, det kommer att gräva djupare i det som Jesus har gjort för dig. Det kommer av att växa i att lita på att nåden håller. Då förvandlas ditt liv. Helighet handlar i sig inte om att nu ska jag leva ett moraliskt perfekt liv utan brist och skrymse. Det försökte fariseerna med, det höll inte. Helighet handlar om att låta nåden få bli allt. Vi sjöng här innan, jag vet vilka tankar jag har för er. Det är en text ifrån Gamla testamentet. Och den kontexten handlar om hur Guds tankar är mycket högre än våra tankar. Hans planer är mycket högre än våra planer. Men hans tankar och planer, står det, det är att ge dig förlåtelse. Hans högre tankar är att ge nåd. Det är det som får oss att växa till. Halleluja. Gud är fortfarande så god som han var den dagen du kom till tro. Han har inte ändrats. Låt det faktumet sjunka in i den helige andes kraft. Det är fortfarande samma budskap. Jesus älskar dig. Och det är ganska lätt att säga det till andra människor. Det är ganska svårt att säga det till sig själv. Jesus älskar mig. Jesus älskar mig. Han älskar mig. Det är svårt att tro på det. Men om vi inte kan tro på det, hur ska vi då tro att vi kan växa till ännu mer? För kärlek väcker längtan efter mer faktiskt. Jag minns än idag första gången jag hörde min fru säga till mig, jag älskar dig Simon. Det sa hon inte, hon sa det innan hon hade blivit min fru. Det hade varit riktig gambling annars med det bröllopet. Men när hon sa det, vi satt i en bil. Jag vet att jag liksom låg på. Jag vet vad jag känner för dig, men jag vågar inte säga det ändå. Och så sa hon, ja, jag vet också vad jag känner för dig. Ja, vad känner du då, sa jag. Och hon sa, jag älskar dig. Och så blev hon tyst. Och jag sa, vad sa du då? Sa hon, jag älskar dig Simon. Tror ni jag då bara satt och sa, tack så mycket. Nej, det gjorde någonting djupt inom mig. När jag upptäckte att hon älskade mig. Det fick mig att vilja gräva djupare i vem denna flicka var, denna kvinna var. Det fick mig att vilja lära känna henne mer. Det fick mig att vilja upptäcka, vem är den här personen? På samma sätt är det med Guds ord. Du kanske har blivit trött på det här ordet, bara att höra Jesus älskar dig. Då är det någonting som är fel. Om det har blivit liksom slentriant, om det bara är, ja, tack för det. Det är jättekonstigt om jag bara hade sagt tack Julia. Det förvandlade hela mitt liv. Jag började gråta när hon sa det. Hur är det inte då när Jesus säger jag älskar dig? Du borde bara springa till honom då och säga ge mig mer. Jag vill upptäcka mer av vem du är. Snälla, jag kan inte få nog. Jag älskar dig, säger han. Hur kan man då bara hålla sig på distans? Då vill man ju bara närma sig. Kärlek väcker längtan efter mer. Det får oss att vilja gå djupare i den relationen. Jesus, han säger till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken kapitel 2 att Jesus talar till församlingarna och han ger lite korrigering. Han säger vad som är bra och så säger han vad de behöver jobba på. Och då säger han till församlingen i Efesos, en sak har jag emot er. Ni har övergett er första kärlek. De fortsatte att vara kyrka. De fortsatte att göra en massa bra saker. De fortsatte att be. De fortsatte att lovsjunga. Men kärleken till Jesus var borta. Det gick bara på repeat. Hur är det med din kärlek till Jesus? Behöver du återupptäcka den för att kunna växa i helighet igen? Låt kärleken till Jesus vara först. Fortsätt vandra i den ödmjukt och gräv djupare i Jesus. När du har Jesus så är du helig på insidan. Och när du fortsätter växa till i honom, i den kärleken han har för dig, så börjar den heligheten som redan finns hos dig att sprida sig. Och du kommer uppleva helighet i alla dess former. Du kommer få uppleva andens frukter ta plats hos dig. Vet ni vilka det är? Andens frukt, det här är tecken på helighet, min vän. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det är helighet. Det kommer inte från, om du en dag ska skaffa dig självbehärskning så känner du bara, nu ska jag ha självbehärskning. It ain't gonna work. Been there, done that. Om du säger, nu ska jag vara mild i min ande. Nu ska jag inte längre bli arg på min fru. Du kommer bli arg. Men om du gräver i ordet, om du gräver i han som är helig, han som har gjort dig helig, då kommer de här sakerna börja komma på plats. Behöver du mer kärlek till Gud, dina medmänniskor och dig själv, gräv djupare i guldgruvan Jesus Kristus. Vill du växa i glädje, gräv i Jesus Kristus. Behöver du självbehärskning, gräv i Jesus Kristus. Bibelordet vi läste. Liksom ni tog emot Jesus, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron enligt med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Låt vår tacksamhet flöda över. Om vår tacksamhet ska flöda över, då måste vi veta vad Jesus gjorde. Då behöver du veta vem du är. Då behöver du veta vad som hände på långfredagen. Hur han dog. Då behöver du veta vad som hände på söndagen. Hur han uppstår. Då behöver du veta att din helighet, den har du i honom. Medan du var en syndare, dog Jesus för dig. Du var det. Nu är du ett Guds barn. Du får säga pappa till Gud. Vi är kallade att växa i helighet. Bli mer och mer lika Jesus dag för dag. Allihopa av oss. Jag jobbar på det här hela tiden. Tro inte att de som står här uppe har det bättre ställt på det här området än vad du har. Din pastor jobbar med de här bitarna. Han kämpar, eller hon kämpar med det här. Precis som du gör. Det gör jag också. Men tillsammans så kan vi få gräva mer i det här och växa till. Lovsångsteamet kan få komma upp. Och var det ingen som sa amen, de vill ha mer. Ja. Nej, då är ni nöjda. Du behöver växa i helighet i Jesu namn. Du och jag behöver bli mer heliga. Det är på riktigt, för Gud är helig. Men om vi ska göra det så vet vi att vi gör det genom Jesus Kristus, för han är vår helighet. Och om vår insida nu är helig genom det som Jesus har gjort, så kan det få sprida sig. Att hela våra liv blir heliga. Dela tron tillsammans med dina vänner. Med din familj. Och jag fick en, precis innan jag gick upp, en liten, bara ett ord som jag vill dela med er. Du som kämpar, du som är trött. Du är trött i din vandring med Jesus. Det känns som att jag orkar inte mer. Jag har en särskild inbjudan till dig. Du som känner det, har låst sig i mitt hjärta. Jag får inte till det här med att följa Jesus. Jag brister hela tiden. Det står i Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28-30. Jesus säger, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Har det kristna livet blivit en börda för dig? Kom till mig alla ni som är tyngda och arbetar, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Vad är det för ok Jesus pratar om här egentligen? När jag har läst det här bibelordet när jag var yngre eller tidigare, så har jag känt bara, nej, inte mer tyngd, inte mer ok. Jag kämpar liksom för att hålla mig ovanför vattenytan. Jag behöver inte mer. Jag behöver inte något mer som ska tynga ner mig. Men om du tänker på ett ok. Det var någonting man la på kossorna som drog vagnen, eller hur? Det var det låg över nacken på dem. Och om du har sett ett ok så ligger inte det över en ko, eller hur? Det är inte en ko som går och bär den här tunga bördan. Det är två kossor som går. Hampus, du kan komma upp. Bara för att illustrera det här. Häng med nu det sista. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, säger Jesus. Jag ska ge er ro. Han vill sätta på sitt ok. Han lägger det över oss så här. För att vi ska gå tillsammans med honom. Han säger inte ta mitt ok nu och gå själv och bli helig. Nej, han säger kom till mig så lägger vi på oss oket tillsammans. Och så går vi. Vi bär bördan tillsammans. Halleluja. För det handlar, det är så du växer till i helighet. Inte att kämpa med det som är svårt. Inte att kämpa själv med det som är tyngt. Utan kom till Jesus, du som är trött och tung av bördor. Så ska jag ge er vila. För mitt hjärta är milt och ödmjukt. Det är Jesu hjärta för dig här ikväll. Vi kommer ha förbön nu. Du är välkommen fram för precis vad det än är. Kanske vi blir frälst. En bra dag att bli frälst på. Kanske du behöver bli helad. En bra dag att bli helad på. Men du kanske också känner, jag är tyngd av bördor. Jag har kört fast i min helgelseprocess. Du kan komma fram och bara böja knän inför Jesus Kristus och koppla samman med honom. Koppla in med hans ok där han säger, nu går vi tillsammans. Så finns vi flera mötes eller förberedare som kan bara gå och lägga handen på dig. Jesus vet vad det handlar om. Och hans hand kommer nu för att röra vid dig. Och säger gräv i mig. Gräv djupt i mig. Det finns så mycket mer. Kom du som är tyngd av bördor. Böj knä, sök personlig förbön. Eller ta ett steg i tro och fråga grannen. Får jag be för dig? Fråga din kompis, får jag be för dig? Låt oss upptäcka lite mer om Jesus och helighet tillsammans. Gud välsigne dig. Vi ska vara heliga för Gud är helig och han gör oss heliga. Blessings.